Varmt välkomna till den här podden som produceras av Center mot våldsbejakande extremism. I en serie poddar kommer vi att titta närmare på antisemitism inom de olika våldsbejakande miljöerna. Och i just den här podden ska vi prata om antisemitism främst inom den våldsbejakande islamistiska miljön. Hur utbredd är antisemitismen inom dessa grupper och hur central är den? De här och många fler frågor kommer vi att prata om i den här podden. Jag heter Willy Silberstein, har ett långt förflutet som journalist. Och vi har bjudit in två erfarna och kunniga personer som vi ska prata med. Det är Henrik Bachner som är idéhistoriker med inriktning på studier av antisemitism. Och det är Evin Ismail, doktorand vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. Varmt välkomna hit båda två.
Tack för det. Tack.
Och jag kanske ska börja med att betona att vi pratar inte i den här podden om muslimer i allmänhet eller om islam som religion, utan islamism och jihadism. Evin, hjälp oss sätta det här lite på kartan. Kan du ge några exempel? Vilka grupper pratar vi om?
Till exempel IS som vi har sett de senaste åren växa fram. Al-Qaida. Sedan finns ju även antisemitism inom andra islamistiska grupper, shia-muslimska, till exempel från den iranska regimen och Hezbollah.
Ja. Törs du säga att, eller vill du säga att det här är att antisemitismen, alltså hat mot judar, är central i de här grupperna?
Definitivt.
Kan du utveckla på vilket sätt är den central?
Den är ständigt återkommande och idén är att våldsbejakande islamistiska grupper menar att världen, att de tror på en judisk världskonspiration, de tror på att judar styr världen och ett krig mot muslimer och islam. Och det här är en återkommande idé. Och de predikar hat och våld mot judar i sin propaganda.
Henrik, vad säger du om hur märker man antisemitismen i de här grupperna?
Ja, som Evin säger, den återfinns ideologiskt i propaganda och vi ser den också uttryckas i handlingar, i hatbrott och terrordåd på olika sätt om vi talar om de våldsbejakande islamistiska grupperna. Och jag tror också det här som Evin pekar på är viktigt att se att antisemitismen i de här rörelserna, och här finns ju en likhet och det kan vi återkomma till andra extrema politiska rörelser, men att den fyller en specifik funktion i den meningen att den bidrar till, eller man kan använda den till, en sorts världsförklaring. En förklaring till varför ser världen ut som den gör. Varför har saker och ting inträffat historiskt eller idag som man uppfattar som negativa och så vidare. Inflytande strömmar ifrån västvärlden, i muslimska länder och så vidare. Och i alla de här sammanhangen kan man använda föreställningar om en destruktiv och farlig ett judiskt inflytande eller en judisk konspiration som en förklaring till detta. Men jag tror också att det är så att man kan använda antisemitismen liksom andra former av hatläror riktade mot olika grupper också som en mobiliserande faktor.
Hur då?
Ja, till exempel genom att knyta den, vilket man gör ibland, till Israel-Palestina-konflikten så kan man också använda den för att appellera till olika opinioner, att vinna sympati, och där kan antisemitismen bli ett instrument bland andra så att säga i försöken att skapa nya sympatisörer och vinna anhängare på olika sätt.
Mm. Evin, det här, vi pratar ju till stor del om grupper i Mellanöstern och då skulle man ju kunna tänka sig att mycket av antisemitismen härrör från konflikten i Mellanöstern, staten Israel. Men du menar att det också är i sig traditionell antisemitism vi pratar om?
Ja, precis. Det är ju, den islamistiska antisemitismen existerar oberoende av konflikten i Mellanöstern.
Går det att svara på varför är antisemitismen så central i de här grupperna om det inte är kopplat i första hand till Israel?
Den hjälper dem, precis som Henrik nämnde, att det är en mobiliserande faktor för deras mål. För de har de facto ett mål om att, till exempel det vi såg IS göra, att ha ett eget kalifat och styra. Där människor som inte tycker som de inte ska existera överhuvudtaget. Så att det är en mobiliserande faktor att använda sig av antisemitismen, skulle jag säga.
Och många av de här grupperna är ju verksamma i arabiska länder, i arabländer. Mm. Är de små, extrema, isolerade öar? Eller skulle du säga, och jag tänker fråga Henrik samma sak, att antisemitismen finns, de här extrema grupperna verkar i en bredare antisemitisk miljö. Skulle du vilja säga så, eller?
Ja, den används i stater till exempel. Har använts i skolor, främst Muslimska brödraskapets litteratur som är starkt antisemitisk via deras ideolog Seyd Qutb, som bland annat hyllade Hitler och förde fram liknande idéer som IS, som att judar skulle styra världen. Och han använde sig väldigt mycket av en islamiserad antisemitism. Han försökte sammanföra den europeiska antisemitismen med islam i Mellanöstern.
Henrik, vad säger du om det här?
Ja, det där tror jag är viktigt, och det som är vi inne på också, det finns ju vissa texter som har blivit väldigt inflytelserika och vissa författare eller teologer som är inflytelserika, och Seyd Qutb är ju en sådan, och inte minst hans skrift Vår kamp mot judarna som har blivit viktig inom Muslimska brödraskapet, men det är mycket bredare än så också. Och det som är intressant där också att peka på, och det var vi inne på tidigare, det är ju det här att han lyckas ju där förklara att vad han ser som, ska vi säga, destruktiva påverkansströmmar ifrån väst. I grund och botten, ska vi säga, det är moderniteten eller allt ifrån kapitalism till socialism till mänskliga rättigheter till demokrati och så vidare, kan knytas till ett judiskt inflytande. Så judarna blir på något sätt en sorts förkroppsligande eller symbol för den fiende som västvärlden eller ett farligt inflytande skulle utöva. Och det här blir effektivt och påverkar breda grupper också, inte bara då de, ska vi säga, mest radikala våldsinriktade grupperna, utan bredare islamistiska grupper. Så det är en av källorna till varför vi ser den här typen av idéer och uppfattningar. Och det här är ju, som du var inne på tidigare också här, inte bara någonting som förekommer i Mellanöstern eller med kopplingar till Israel-Palestina-konflikten, utan har blivit en idéströmning som vi hittar i många länder, inklusive i Sverige och i många länder i Europa, och som inte kan reduceras eller förklaras med hänvisning till konflikter i Mellanöstern.
Och det kanske inte går att svara på det, Evin, men jag blir lite nyfiken. Det finns judar i Mellanöstern, absolut, men det är inte några stora grupper, och ändå har antisemitismen blivit rätt stor i regionen. Vi gissar ju bara, men din gissning är förmodligen bättre än min. Vad tror du att det här beror på?
Som alla former av rasism så tror jag att man inte ska se det som att det har att göra med någon egentlig erfarenhet eller ett möte med den gruppen, utan tvärtom så har man i den muslimska världen haft en tradition av samexistens. Och det är även något som man är väldigt stolt över, att judar, kristna och muslimer har levt tillsammans. Och judar och kristna enligt islam anses vara bokens folk och därmed skyddade.
Och ändå är antisemitismen djupt rotad. Vi gissar bara här, men vad är din gissning?
Jag tror att det har väldigt mycket att göra med politisk islam. Att man började använda sig av europeisk antisemitism och blanda den ihop med muslimska texter. Det här är något som Qutb gör väldigt tydligt i sina texter och även IS. Och det de ofta gör då är att de använder ett citat ur till exempel Koranen som är taget helt ur sin kontext. Som ofta har att göra med historiska beskrivningar av en konflikt till exempel. Och så ger de det en nutida betydelse. Och försöker att mobilisera muslimer i nutida konflikter och krig. Och det här är något specifikt för politisk islam och jihadistiska grupper. Att de gör den tolkningen. Och nu så börjar man, efter den arabiska våren, så har man sett då hur politisk islam har utnyttjats av dessa grupper under så lång tid. Och fått verka i samhällen i Mellanöstern. Och man har sett vad allt det hat och all död som det här har lett till. De här krigen och IS framfart. Men många i Irak till exempel, finns studien som visar på att många blir sekulära numera. Man har tröttnat på Palestina-Israel-konflikten. Och tycker att det här håller muslimer och islam som gisslan. Vi vill tillbaks till det gamla, den gamla samexistensen. Och man söker efter sådana källor nu. Och till exempel i Förenade Arabemiraten så arbetar man mycket för tolerans. Man har till exempel skapat en synagoga, en kyrka och en moské bredvid varandra. Där. Så att man försöker gå tillbaka till en gammal islam som man menar är autentisk. Mm. Som Henrik. Svar på det som har skett.
Tack Henrik.
Jag tror att man kan tillägga till det här också då, och det är viktigt som Evin säger, att den tradition som har funnits i muslimska länder när det gäller judars plats eller också kristnas plats som ska vi säga, skyddsfolk eller dimmi är viktig att betona, och den skiljer sig naturligtvis från judars situation i det kristna Europa under medeltiden. Och det går inte att översätta den historien, men däremot så är det ju så också att judar har haft, ska vi säga, en sorts, det har funnits en diskriminerande tradition gentemot judar och kristna. Och den har sett väldigt olika ut i olika tidpunkter och på olika platser. Men det här är också en tradition som man då kan knyta till. Men det jag bara vill komplettera till det som Evin säger, att det är också viktigt att se hur den europeiska antisemitismen förs över till Mellanöstern, vilket vi kan se dels under kolonialismen. Vi kan hitta exempel på detta från mitten av 1800-talet och framåt, hur antijudiska motiv som vi känner igen från det kristna Europa eller från Europa från 1800-talet dyker upp i Mellanöstern, men som sen förstärks av olika skäl. Dels under andra världskriget, där den nazistiska propagandan gentemot en arabiskspråkig publik eller en persisktalande publik är stark via radiosändningar och på andra sätt, där man försöker då också skapa stöd hos befolkningar i Mellanöstern, dels i konflikten med Storbritannien men också en antisemitisk propaganda. Men man ser också hur den antisemitismen får en ny funktion och roll i samband med en eskalerande konflikt mellan judisk och arabisk nationalism i Palestina och med bildandet av staten Israel och de konflikter som har följt därefter. Så det, jag tror att man ska också understryka att den konflikten har haft stor betydelse för varför antisemitismen plötsligt blev politiskt väldigt användbar för många auktoritära regimer. Och den blev också en väldigt viktig del på många håll, i alla fall i, ska vi säga, en sorts arabisk nationalism som började exkludera minoriteter i Mellanöstern och så vidare.
Om vi ska vidga perspektiven lite, nu pratar vi mycket om Mellanöstern, men det finns ju också islamistiska grupper, till exempel Afrika eller i Asien. Henrik, är de här präglade av antisemitism, grupper i de regionerna?
Generellt har jag väldigt svårt att ge ett svar på det, därför min kunskap är för begränsad. Men däremot så ser vi ju exempel på detta. Vi har sett exempel på det hos grupper som Al-Shabaab i Somalia. Vi har sett islamistiska grupper i Pakistan där antisemitismen både propagandamässigt och i handlingar tar sig olika uttryck. Och om vi drar oss till minnes attackerna i Indien, i Mumbai för ett antal år sedan, där flera mål angreps av en pakistansk jihadistisk grupp, så räknades ju också ett judiskt centra till dessa mål och så vidare. Så att vi ser att det här sprider sig långt utanför Mellanöstern. Och där kan man ju också tillägga att vi ser ju samma sak i Europa på olika håll, som heller inte bara kan förklaras med hänvisning till Mellanöstern.
Ja. Evin, jag tänkte fråga dig, Finns det en koppling mellan hatet mot shia-muslimer och hatet mot judarna inom sunni-islamistiska rörelser?
Ja.
Hur då?
Tidigare så inom salafistiska kretsar så har det funnits en konspirationsteori om att shia-muslimer är förtäckta judar. Och Seyd Qutb har egentligen liknande
idéer. Vad betyder
idéer.
Det du sa nu?
Muslimska brödraskapets ideolog.
Mm.
Han menade också att inom muslimska samhällen så finns det personer som utger sig för att vara muslimer men som egentligen är judar och som finns där för att förstöra islam och muslimer inifrån. Och det är egentligen den idén som IS också för fram i sin propaganda. Och så de, IS menar att shia-islam skapades av en jude och att shia-muslimer och judar tillsammans väntar på en falsk profet som de kallar för Dajjal som ska komma nära domedagen som de trodde väldigt starkt på. Och att shia-muslimer och judar tillsammans då ska stödja Dajjal mot dem i kriget. Och det här är en väldigt stark uppfattning som var återkommande och hatet mot shia-muslimer var väldigt starkt under kriget.
Vilket krig då?
IS-krig i Syrien och Irak. Jag tolkar det som att de använde sig av antisemitism och shia-hat för att mobilisera och rekrytera krigare helt enkelt, terrorister som åkte dit för att kriga. För att det användes under den perioden och de lyckades utmåla det här kriget då som ett krig mellan att de krigar mot shia-muslimer som är onda och de personifieras av Syriens diktator Bashar al-Assad. Och det är så pass ytligt egentligen beskrivet att jag ser det som ett sätt att snabbt rekrytera människor till kriget och det lyckades de med också.
Mm, mm. Henrik, en del av de organisationer vi pratar om här, de finns ju representerade som organisationer också i Sverige. Hur oroliga tror du att vi ska vara av detta faktum?
Alltså, man måste ju se på det här på lite olika sätt. Vi har å ena sidan, ska vi säga, grupper influerade av muslimska brödraskap eller islamistisk ideologi som inte nödvändigtvis är våldsbejakande som ändå utgör ett allvarligt problem i den meningen att man sprider den här typen av idéer vidare. Det handlar både om judar men naturligtvis mot andra grupper också som är negativa. Men om vi tittar på radikala våldsbejakande grupper så tycker jag att vi bör absolut vara väldigt medvetna om att de utgör ett potentiellt hot.
På vilket sätt menar du att det är ett potentiellt?
Jag menar, vi har sett en rad terrordåd mot judiska mål i andra europeiska länder. Vi har sett det i Frankrike vid flera tillfällen, i Belgien, i Köpenhamn och så vidare. Och också en rad olika hatbrott begångna av den typen av individer inspirerade av de här rörelserna. Och naturligtvis är det här någonting som också kan inträffa i Sverige och därför är det väldigt viktigt att man har koll på de här rörelserna och motverkar dem i den, med de medel vi har till bud så att säga.
Evin, en forskare kanske alltid svarar nej på den frågan men tycker du att kunskapen i Sverige är tillräckligt god om de här grupperna som vi pratar om?
Nej.
Och varför säger du nej?
Jag tror att det finns en beröringsskräck kring de här frågorna som har faktiskt till och med kanske har bidragit till att de har kunnat breda ut sig så pass mycket och att IS till exempel lyckades rekrytera så pass många i Sverige. Så att Olivier Roy som är en fransk sociolog talar om ett identitetsvakuum bland europeiska muslimer där man inte tagit till sig föräldrarnas tro och även inte känna sig hemma i Europa eller inkluderade. Och det gör att man är mer mottaglig för den här propagandan. Och där tänker jag att samhället har ett väldigt stort ansvar i att kunna prata om de här frågorna och inte vara rädd för det.
Och när du säger beröringskräck. Handlar det till exempel om att vi är försiktiga och kritiserar för att vi kan riskera att bli kallade islamofoba och sådär?
Ja, precis. Och sen att det finns en kunskapsbrist också om huruvida detta har att göra med islam eller inte. Och där är det oerhört viktigt med att även ha med religiösa grupper, imamer till exempel, som kan förklara utifrån ett teologiskt perspektiv på vilket sätt de här grupperna missbrukar och feltolkar religionen.
Ja, vi fattar. Men då frågar jag Henrik, tror du att det finns en naivitet till exempel? Vi har ju läst med jämna mellanrum om att svenska myndigheter ger bidrag till organisationer som sen visar sig predika hat mot judar. Finns det en naivitet?
Åtminstone har det funnits en naivitet. Det har också funnits en stor okunskap kring de här rörelserna.
Du säger har funnits. Betyder det att nu tycker du att man börjar förstå det här bättre?
Jag tycker mig se, åtminstone när jag tittar på den bredare politiska debatten, att det har skett en förändring om vi jämför med ett antal år tillbaka.
På vilket sätt då?
Ja, att man ser islamism som problematik, tar det på större allvar. Det finns en kritisk diskussion från många håll, skulle jag säga, kring rörelser och grupperingar, hur de agerar, som vi saknade lite grann för ett antal år sedan. Så på det sättet tycker jag ändå se en förbättring. Sen är frågan, och det kan jag inte svara på, om våra myndigheter, om polis och rättsväsende har en korrekt bild av det hot de här radikala, våldsinriktade grupperna utgör eller ej.
Och om vi ska blicka lite framåt, och det blir ju en spekulation givetvis, men finns det anledning, jag börjar med dig Evin, finns det anledning att vara optimistisk att antisemitismen är på väg att klinga av i islamistiska miljöer, eller är risken tvärtom att den är på tillväxt? Alltså det blir ju gissningar, vi förstår det, men jag är nyfiken på din gissning. Du suckar.
Ja, nej men det, tyvärr så tror jag inte att det här är något som kommer att gå över, utan tvärtom att man behöver utbilda fler som arbetar inom myndigheter och polisen till exempel om hur man känner igen antisemitismen.
Du är inte så optimistisk. Men om jag frågar så här också, om vi tittar på de miljöer där vi började, islamistiska miljöer i Mellanöstern, finns det någonting som tyder på att de inte kommer att driva sin antisemitism lika hårt framöver? Kan det bli värre istället? Vad tror du där?
Jag tror att det ser mer positivt ut i Mellanöstern, i alla fall från sunnimuslimskt håll.
Varför då? Hur då?
Än i Europa, ska jag säga. För att där angriper man den här ideologin nu. Man gör sig av med kurslitteratur som är antisemitisk och liknande som har funnits tidigare. Man tar avstånd. Och man har en ambition om att skapa något nytt som bygger på en samexistens och tolerans. Medan Muslimska brödraskapet till exempel, som är en ganska hemlighetsfull organisation. Erik Amno som skrev en rapport om Ibn Rushds studieförbund menade att men de har, man kan se att de har vissa drag eller de är affilierade till Muslimska brödraskapet. Så problemet blir då att om man ger statsbidrag till ett förbund som då kan ha att göra med Muslimska brödraskapet, som är en hemlighetsfull organisation, då vet man inte riktigt vad de lär ut. Men vi vet att deras ideologi är starkt antisemitisk. Och om man inte aktivt arbetar mot detta och lyfter det, då finns det ju en risk att dessa idéer sprids i Europa.
Men i Mellanöstern, där är du rätt optimistisk att där kan vi ändå hoppas på en minskning av den antisemitiska inslagen i de här grupperna.
Jag har följt utvecklingen i Förenade Arabemiraten och nu i Saudiarabien också. Och För de staterna finns såklart ett intresse att motarbeta politisk islam eftersom till exempel främst muslimska brödraskapet då vill störta de monarkierna där. Men det har i sig lett till att man börjar göra sig av med det inflytande i form av ideologin som har funnits i till exempel skolor och liknande. Och jag tror att det här kan ha en positiv effekt i framtiden.
Och Henrik, vad säger du? Är du optimistisk eller pessimistisk när det gäller, kommer antisemitismen att tillta i islamistiska miljöer? Kommer den att avta? Vi gissar, men vad är din gissning?
Jag tror att den kommer att finnas kvar i islamistiska miljöer. Sen kan man hoppas, med hänvisning till det som Evin säger, att vissa auktoritära regimer i Mellanöstern, inte minst Saudiarabien, och som har varit viktiga när det gäller att sprida den här typen av tänkande där antisemitismen har spelat en viktig roll. Skulle det mattas av så har det naturligtvis en positiv effekt. Och jag tycker också att många har ju påpekat att till exempel efter arabiska våren och när vi har sett inbördeskriget i Syrien och så vidare, att delar av den propaganda som de här regimerna länge har kunnat sprida har börjat ifrågasättas från bredare opinioner i många länder, vilket är positivt. Man inte längre tror på de här förenklade svartvita världsbilderna på samma sätt. Det kan också ha en positiv inverkan. Men sen är det viktigt, som Evin säger, att understryka att vi har fortfarande regimer som den iranska regimen och dess allierade i Hezbollah till exempel i Libanon och andra grupper som väldigt aggressivt sprider en antisemitisk propaganda, liksom andra grupper också. Så att vi får följa utvecklingen och se. Det är väldigt svårt att veta, men jag tror inte att i de, ska vi säga, ideologiska islamistiska rörelserna, där kommer de här idéerna finnas kvar. Sen är frågan hur de utvecklas framöver.
Och till sist, väldigt kort, Evin, du var ju rätt optimistisk att i en del islamistiska miljöer i Mellanöstern så är antisemitismen kanske på väg att klinga av. Tror du att det kommer att märkas också i islamistiska miljöer i till exempel Sverige?
Jag tror att den kan se annorlunda ut. Nu vet vi ju inte vad som kommer hända med IS-propagandan till exempel. Var det en kort period? Kommer det här att försvinna? Så mycket av deras idéer byggde kring det här kalifatet och liknande. Kommer den finnas kvar? Kommer den inspirera människor i framtiden? Och sen, jag tror att man börjar se Irans roll som ganska viktig i Europa och den propaganda, antisemitiska propaganda som de för fram. Så att det kan vara så att vi kan kanske se ett skifte i framtiden, eller om vi kanske redan nu kan se det och behöver öka medvetenheten kring den propaganda som kommer från iranska regimen riktat mot shia-muslimska grupper. Men inte bara shia-muslimska grupper, utan deras retorik är så pass lik till exempel muslimska brödraskapet i vissa avseenden att de även där får sympatier.
All anledning att följa detta viktiga ämne. Där säger vi tack till Evin Ismail och Henrik Bachner. Och inte minst tack till alla er som har lyssnat på den här podden från Center mot våldsbejakande extremism. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack.